God kväll och välkomna till möte. Jag vill att vi stillar våra hjärtan än en gång bara i bön kort för att vi ska få den koncentration som vi behöver. Herre, vi kommer inför ditt ansikte just nu. Vi tackar dig Jesus för att du är högt uppsatt på din tron idag. Och du har aldrig på något sätt varit borta från den tronen utom i 33 år då du var ibland oss här på jorden Jesus. Och vi tackar dig Herre för att vi kan relatera till dig på grund av vad du har gjort för oss på korset. Tack för ditt blod Jesus. Tack för ditt liv. Tack för ditt fullbordade verk. Herre, vi ber att du öppnar ditt ord för oss idag Jesus. Rikligen i ditt namn. Amen. I andra Mosebok 33. Verserna 12 till och med 17. Så står det så här. Med början i vers 12 fram till vers 17. Andra Mosebok 33. Mose sade till Herren: se, du säger till mig, för detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt: jag känner dig vid namn, och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lär känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sade: jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade: om du inte själv vill gå med, skall du inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden? Herren svarade Mose: det du har begärt skall jag också göra, ty du har funnit nåd för mina ögon, och jag känner dig vid namn. Tänkte på ibland hur vi tycker att Gud är så långt borta. Jag är helt säker på att alla har upplevt det i något sammanhang. Och det som är så viktigt och vad den här texten talar om, det är att vi behöver urskilja. Vi behöver uppskatta och upphöja Guds närvaro. Det är verkligen nyckeln till seger. Och Mose här, han vägrade att gå ut i det uppdrag som Gud hade gett honom om han inte fick ett löfte från Gud att Gud skulle gå med honom. Och i vers 17 här så står det så underbart att Gud uppfyllde hans önskemål. Han sa: jag ska gå med dig. Och i Hebreerbrevet 13 och vers 5 så står det så här att jag skall aldrig i originaltexten någonsin lämna dig. Och i Matteus 28 och vers 20 så har vi det som ibland kallas för missionsbefallningen. Och där säger Jesus att jag är med er alla dagar in till tidens ände. Återigen ett löfte om att Guds närvaro ska vara med oss. Och i Efesierbrevets första kapitel, den 13 och 14 versarna, respektive 4 kapitlet och vers 30, samma bok i Efesierbrevet, så står det att vi är förseglade med Guds ande. Vi har fått Guds ande som ett sigill på att vi är hans barn. Och vi är plomberade, vi är förseglade. Det betyder att Guds ande är med oss alla dagar. Vårt uppförande är kanske ibland sådant att vi inte upplever hans närvaro. Men likväl finns det ett löfte att vi är förseglade med hans ande. Och i första Korinthierbrevet 6 och vers 17 så står det att vår ande, den mänskliga anden, är förenad med Guds ande. Och vi är ett. Och det är intressant att vi kan inte skiljas från Gud. Vi kan ha en attityd som skiljer oss från Gud. Men vi kan aldrig bli lämnade av honom. Det har vi ett löfte om. Och i Psaltaren 78 och vers 41 så talas det om att Israels folk begränsade Gud. Det står att de begränsade Israels helige. Och det är intressant att se att, vad betyder att begränsa Gud? Ja, genom att inte erkänna och inse att han är närvarande. Då begränsar vi honom. Och det första jag tänkte på ikväll, det är att vi har en levande tro. I Efeserbrevet 4 och verserna 4 till och med 7 så talas det om att vi har en herre, vi har en fader, vi har ett dop, etc. etc. Så står det, vi har en tro. En tro. Och det är intressant att se att i Romarbrevet 12 och vers 3 så står det att alla människor har blivit tilldelad ett mått av tro. Och vad innebär det att ha ett mått av tro? Jo, alla människor har möjligheten att tro. Idag hör man talas om väldigt mycket. Man läser om det. Man hör talas om det. Att det är viktigt att tro. Men man specificerar inte på vad man ska tro. Man säger det är inte så viktigt vad man tror på. Bara att du tror. Men det är inte vad Bibeln säger. Det är objektet för vår tro som är viktigt. En ateist har en tro. Han tror på evolutionsläran. Han tror på slumpen, tillfälligheterna. Hindu har en tro. Och satt sin tro till tusentals olika gudar. Men det är ingen frälsande tro. Utan vad Gud är intresserad av är att vi tar det mått av tro som Gud har gett oss. Och sätter det på det rätta objektet, vilket är Jesus Kristus. Endast den tron frälser. Endast den tron räddar och befriar. Och i Psaltaren 16 och vers 11 så står det att inför ditt ansikte så mättas jag av glädje. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Det vill säga, inte någonting som denna värld kan erbjuda kan ge en människa en äkta glädje. Det enda som kan göra det är Guds närvaro. Och jag tänkte på hur i hans närvaro som Mose fick erfara, så står det där i verserna 13 och 14 vi läste i andra Mosebok, att Mose fann nåd och han fick vila. Och jag tänkte just att det är just det som Guds närvaro ger oss. Nåden, vi upptäcker Guds nåd. Och vi får vila. Och det här är någonting som är så centralt för den kristna tro. Att verkligen få ta emot nåden och samtidigt vila i hans fullbordade verk. Och i Jesaja 30 och vers 18 så talas det om att Gud väntar på att vara nådesfull. Och det här är en av mina absoluta favoritversar. Därför att det är inte frågan om att Gud inte vill vara nådesfull. Utan det är frågan om att vi inte alltid låter honom vara det. Så att han är alltid närvarande. För att han väntar på någonting, då måste han också vara närvarande. Så han väntar på att vara nådesfull. Och han är närvarande i våra liv. Och jag tänkte också på Filipperbrevet 1:6. Som talar om att han har begynt ett gott verk och han ska också avsluta det. Och det tyder på att Gud är närvarande i våra liv. Han har begynt ett gott verk, han arbetar i våra liv och han ska också avsluta det. Han är närvarande med oss. Och i Romarbrevet 4 så talas det om hur vi har fått Guds tillräknade rättfärdighet. När vi tror så ger Gud oss sin egen rättfärdighet. Och det är den här rättfärdigheten som Gud umgås med. Han umgås med sig själv i oss. Han har låtit oss bli delaktiga av gudomlig natur i 2 Petrus 1:4. Och denna gudomliga natur umgås han med. Och jag tycker det är en fantastisk, underbar privilegie som vi har. Att vi har en levande tro på en levande Gud. Och vi tror att han är närvarande. Han är aldrig långt borta från oss. Och i Psaltaren 46:11 så står det att var stilla och besinna att jag är Gud. Var stilla och besinna att jag är Gud. Och vi skulle kunna säga, var stilla och besinna att Gud är närvarande. Ibland tänker vi när allting är turbulent runt omkring oss att var är Gud? Eller då han säger, var stilla och besinna att jag är närvarande också här och nu, också i denna situation. Så vi har en levande tro för det första, och för det andra så utmanar Gud oss att gå på vattnet. Då menar jag inte bokstavligen. Många har försökt med det här. Säger, åh, jag ska gå på vattnet i tro. Och sen har det inte gått så speciellt bra. Men i Psaltaren 84, verserna 5-11, så står det några, finns det några underbara ord. Det står att vi blir styrkta genom hans närvaro. Det står att vi vandrar genom tårarnas dal. Och där går vi från styrka till styrka. Så vi vandrar genom tårarnas dal. Men på grund av Guds närvaro på den platsen så går vi från styrka till styrka. Och han säger avslutningsvis där i vers 11 att en dag i Herrens gårdar är bättre än 1000 dagar någon annanstans. Och jag tänkte på det liksom att det är Guds närvaro som psalmisten är så tacksam för. Han säger att vad den här världen än kan erbjuda, vad den här världen än har att ge oss, så går det ändå inte att jämföra detta med Guds närvaro. Och i Matteus 14, verserna 25-31, så kommer ni ihåg hur lärjungarna var ute i båten och det blåste starka vindar och vågor. De blev väldigt oroliga. Men sen helt plötsligt så kommer Jesus gående. Jag tycker bara det är så fantastiskt att också där var han närvarande. Och han ville visa dem att de var inte ensamma trots att det stormade. Och han bjöd Petrus att komma ut ur båten. Han sa, kom. Och Petrus gick ut baserat på hans ord. Och jag tänkte på en annan berättelse också i Matteus 8. Matteus 8, verserna 5-13. Så talas det om Jesus och den här officeren. Och den officeren, han hade en tjänare som var hemma och var mycket sjuk. Och de kom till Jesus och sa att vi önskar att du skulle kunna hela honom. Och så säger han så här, den här officeren, som var en högt uppsatt officer, och han visste den här kedjan av delegation från den högste befälhavaren genom hela kedjan. Och han visste hur den här auktoriteten fanns där i det romerska systemet. Och nu säger han till Jesus, för han visste att han var utsänd av fadern, då säger han till honom: säg bara ett ord. Säg bara ett ord. Och jag tycker det är så fantastiskt att i vilken situation vi än befinner oss, så har Jesus ett ord för oss. I andra Timoteus 3:16 så står det att allt Guds ord är utandat av honom. Tänk dig på hela denna bok som vi har är hans ord. När vi är i en situation där det stormar, som lärjungarna var, Petrus var, eller som den här officeren var, hopplöst. Han tjänade den romerska militärmakten. Han var en högt uppsatt, prominent man. Men han hade ingen makt att hela sin så älskade och omtyckta tjänare. Men sen när han mötte Jesus så sa han: säg bara ett ord. Och jag tycker det är så underbart att någonstans i Guds ord så finns det ett ord för vår situation. Och den helige ande är alltid trofast att ge oss detta ord i rättan tid. Och det tredje jag tänkte på, det är att vi behöver lita på hans karaktär. Vi har en levande tro. Gud bjuder oss att gå på vattnet. Och detta kräver att vi litar på hans karaktär. Det är ingen match för Gud att låta oss gå på vattnet. Det var inte svårt för Jesus. Vänta lite Petrus, kliv inte ur båten ännu. Jag måste koncentrera mig. Det här blir svårt. Jag har gjort många stora under och tecken och mirakler. Men det här måste jag anstränga mig lite extra för att det ska fungera. Inte på något sätt. Att gå på vattnet, att upphäva de naturlagar som vi lever under, är inte svårt för Gud. Utan det som är viktigt här är att vi litar på hans karaktär. Och ingenting är omöjligt för Gud. När Mose fick i uppdrag att föra Israel ut i Egypten, så var det ett litet uppdrag. Man räknar med att det var ett antal, förmodligen 2-3 miljoner människor som kom ut ur nationen Egypten. Och vilket uppdrag. Tänk om vi skulle få det uppdraget. Föra hela Stockholm ut ur Sverige, vill jag på säga, eller ut ur ett sammanhang. Och jag menar, vilken otrolig grej. Men Moses sa: jag går inte om inte du lovar mig att du går med mig. Och Gud ger aldrig oss en uppgift. Gud sänder oss aldrig ut i något sammanhang utan att också försäkra oss om hans närvaro i situationen. Och i Jeremia 1:19 så står det: de ska strida mot dig, men jag är med dig för att rädda dig. Så det står inte att vi blir förskonade från striden, men det står att han strider för oss. Vi har en strid att strida, men vi har också en som anför oss i den striden, nämligen Herren Jesus Kristus själv. Och det är intressant med tron, att den fungerar på samma sätt som våra kroppar. När vi tränar så sänds det signaler och impulser att det är ett motstånd. Och det här motståndet säger oss, eller vår kropp, att den behöver växa och bli starkare. Och på samma sätt är det med tron. Att när vi tar ett steg i tro så växer vår tro. vi klarar av ett större motstånd. Andligt sett så växer vi som människor. Och i Romarbrevet 1:17 så står det att Gud uppenbaras av tro till tro. Gud uppenbaras av tro till tro. Så det vill säga, när vi tar ett steg i tro angående det som Gud har uppenbarat, då stärks vår tro så att vi kan tro mer. Så att vi går via av tro till tro. Ursäkta. Och vill avsluta här med Johannes 21. Står så här att det är en av mina favoritversar, sista kapitlet i Johannes evangeliet 21. Petrus gick tillbaks och fiskade. Han var ledaren bland lärjungarna. Lärjungarna följde också honom. Så vi följer med dig. Jesus hade haft sin tid på jorden. Han hade dött. Han hade uppstått. Men de var inte riktigt säkra på, stämde verkligen det här? Var han den som han hade sagt att han var? Stämde det här ryktet att han hade uppstått? De var inte säkra. Men de tänkte, för säkerhets skull, ifall att det inte är så som vi har hört, så är det lika bra att vi gör det vi kan. Det vill säga, det vi kan naturligt. Så helt plötsligt så gick Petrus tillbaks och fiskade. Och hela gänget med honom. Och man tänker liksom, vilket konstigt slut på den här berättelsen. De följde honom i 3 år. De såg honom utföra miraklerna. De såg honom uppfylla alla löftena, alla profetiska uttalanden från Gamla testamentet om Messias. De såg allt detta. Och sen helt plötsligt slutade. Och de går tillbaks till sitt gamla liv. Men helt plötsligt, vad händer? Jo, när de är där ute i båten så ser de någon på stranden. Vem är det? Jo, Herren själv. Som uppenbarar sig. Och han säger, hallå där ute, killar, vad gör ni? Ja, vi fiskar. Jaha, hur gick det? Ja, inte så bra. Vi har inte fått någonting. Vi har varit uppe hela natten. Är ni hungriga? Ja, det är vi faktiskt. Ja, men kom hit då, så bjuder jag på frukost. Och jag tänkte på det liksom, det är så underbart att tänka på. Att när vi verkligen på något sätt har gett upp allt hopp. Och vi har gått tillbaks till de gamla mönstren. Det som vi tror att vi kan mänskligt naturligt. Då får vi än en gång se ett bevis på hans trofasthet. Där var han. Där var hans närvaro. Han hade aldrig varit långt borta ifrån dem. Det kändes som att han var borta för evigt i lärjungarnas hjärtan och tankar. Men i praktiken så hade han varit med dem hela tiden. Och nu uppenbarade han sig. Och han sa inte, sätt er ner här nu så ska jag visa er i skriften att ni inte har fattat ett dugg. Och jag ska visa er vad den egentligen betyder. Nej. Han fyller ett av deras enklaste, naturligaste behov. Är ni hungriga? Jag har några fiskar här. De ligger på grillen. Varsågoda och ät. Han mötte dem precis där de var och är. Och jag tänkte på detta. Att vårt uppförande, vare sig det är dåligt eller gott. Våra misslyckanden, hur många de än är. Till och med vår synd. Är ingenting som kan skilja oss från Gud. Eller som kan annullera hans löften. Därför att han är trofast. Han har lovat att gå med oss. Vi kan ibland i tanke, ord och gärningar vara långt borta från oss. Men han är aldrig långt borta ifrån oss. I Romarbrevet 10:8 står där, trons ord är dig nära. Trons ord är dig nära. Jag tycker det är så fantastiskt att Guds befrielse. Vi behöver inte gå i terapi. Vi behöver inte göra några långa saker för att komma tillbaks till Gud. Han är där. Det är ett ögonblicksverk. Precis som officeren sa. Säg bara ett ord. Och det kan vara vår bön. Säg bara ett ord. Vad har du för ett ord för mig idag, Jesus? Och var hör vi ordet? Ja, vi har våra personliga studier. Men det är också när vi är tillsammans som idag eller på mötena. Och vi litar på hans karaktär. Att han är den som han har sagt sig vara. Den Gud som aldrig överger oss. Och han har gett oss ett löfte. Precis som han gjorde med Mose. Att han ska vara närvarande med oss. Och jag avslutar med det här. Men Israels folk gick i fångenskap som ni känner till. De var 70 år i Babylon. Men i Jeremia 31:3 så står det att med en evig kärlek har jag älskat er. Under den här perioden så trodde Israels folk att Gud hade övergett dem för evigt. Men det hade han inte. Han hade gett dem löften att när den här tiden var över, då skulle han på nytt föra dem tillbaks till Jerusalem. För att bygga upp staden, för att bygga upp muren, för att bygga upp templet. För att återinsätta dem i sin roll som egendomsfolk. Och jag tycker att det här är bara ett sånt enormt bevis på Guds trofasthet. Han har gett oss en levande tro. Han bjuder oss att gå på vattnet med honom. Och han säger, lita på min karaktär. Och i Hebreerbrevet 11:6 så säger han så här. Att han belönar dem som söker honom. Och vi vill söka honom. Och vi vet att han belönar oss. Och Mose sökte honom. Han sa, jag går inte. Om inte du ger mig ett löfte. Den här uppgiften är alldeles för stor för mig. Den är alldeles för överväldigande. Känner vi igen oss? Våra situationer är alldeles för stora. Alldeles överväldigande. Men han sa, om du lovar mig att gå med mig. Då är det okej. Och Gud sa, ja, jag går med dig. Och jag tycker det är fantastiskt. Säg bara ett ord. Sa officeren. Säg bara ett ord. Och Gud har sagt ett ord till oss. Jag ska aldrig någonsin överge dig. Jag ska alltid vara med dig. Jag har förseglat dig med min helige ande. Jag har lovat dig min närvaro. Vilket fantastiskt löfte som vi har. Gud är inte långt borta. Det känns så ibland. Men han är där. Precis när vi tror att han inte finns där, då dyker han upp. Precis som med Petrus och lärjungarna i stranden. Där var han. Och han uppenbarade sig själv. Och han sa, jag har aldrig varit borta ifrån er. Ingenting har förändrats. Min karaktär och min natur har aldrig förändrats. Här är jag. Jag är redo att återupprätta er. Återinsätta er. Och uppmuntra er i eran tro. Kom och ät frukost. Herre, vi tackar dig för de här tankarna, de här orden som vi fick dela. Säg bara ett ord. Och jag tänkte på hur många ord som du har för oss, som du har förberett för oss. Vilket ord är det som du vill möta oss med idag? Vad är det du vill säga till våra hjärtan ikväll? Och Jesus, vi vill bara ta ett ögonblick av stillhet och meditation. Att kanske vi är i en situation just nu som är så stor och så överväldigande. Hur ska vi kunna gå in i detta? Hur ska vi ta oss ut ur det vi är i? Hur ska vi kunna hantera den här situationen? Men du har ett ord. Ett ord av uppmuntran. Ett ord av tröst. Ett ord i rättan tid. Jesus, vi ber att du talar till våra hjärtan just nu. Och i Romarbrevet 10:8 står det att trons ord är inte långt borta. Och i verserna 9 och 10 står det att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att han har dött och uppstått från de döda, då ska du bli frälst. Det är trons ord. Och för dig som lyssnar på internet idag, har du inte tagit det steget och tron har fötts i ditt hjärta då du har lyssnat till detta budskap, tveka inte. Bjud honom in i ditt hjärta, i ditt liv. Och han ska sannoliken inte visa bort dig. Till var och en som trodde gav han rätten att bli Guds barn. Johannes 1:12. Om du bjuder Jesus in i ditt hjärta och säger: Jesus, här är jag, en syndare. Jag bjuder dig in i mitt liv att bli min frälsare och Herre. Jag tackar dig för att du dog på korset och utgöt ditt blod för mig. Jag vill bli ditt barn. Amen. Om du bad den bönen, då säger Guds ord att du är frälst, du är räddad, du är hans barn. Hör av er till oss eller ta kontakt med någon bibeltroende församling så att ni kan växa i tron.